Och vi tackar dig, Herre, att vi får gå från härlighet till härlighet. Från tro till tro. Och från kraft till kraft. Därför ber jag nu, Herre, för församlingen. Alla som är här, alla som ser oss via internet. Alla våra distansmedlemmar, alla våra vänner över Norden. Bara kom i din välsignelse. Och så låter du det komma en smörjelse i vars och ens liv. Och en längtan efter att få mer av dig. Mer uppenbarelse om vem du är. Så att vi kan se dig ännu tydligare. För du ser oss helt som vi är. Men du har sagt att vi ser dig ännu bara som en spegel och som ett stycke verk. Men vi önskar att se dig ännu tydligare. Få se världen genom dina ögon. Din försoningsgärning. Din kärlek. Så vi kan stå starka som församling. Att det blir en förnyad smörjelse under 2024. Att bygga din församling. Bevara din församling. Samla din församling. Hjälpa varenda församlingsmedlem att se visionen och uppdraget. Så vi kan samordnas tillsammans. Så varje gåva får komma på rätt plats. Och din kropp fungerar i den här världen. Så att människor ska kunna se att du finns på riktigt. Så kom, helige, vackra, sköna ande. Och verka våra liv och tvätta bort allt som inte behagar dig. Men vi bad ju här i Kolosserbrevet att vi vill i allt behaga dig. Och vi önskar att du ska få tvätta bort allt som hindrar. Och vi ber att vi ska kunna få behaga dig i våra tankar, i våra ord och i våra gärningar. Så kom, helige ande, och så verkar du idag. I Jesu namn, i Jesu namn, i Jesu namn. Tack Jesus. Underbart. Det var så bra, Oskar. Jag var så uppmuntrad. Va? Han tänker inte på det onda. Han slösar inte sin tid på att tänka på det onda. Och jag tycker människor, många som vi möter nu under jul och så här, tänker mycket på det onda. Vad håller djävulen på med? Förstöra, bryta ner, smutsa, det vet allt det här. Men vad tänker Jesus på? Så nu kommer en utmaning för oss att ta reda på, vad tänker han på då? Vad är hans tankar? Och det står ju så att vi ska ge utrymme till hans tankar. Till hans känslor. Så att han kan få uppenbara sig genom våra liv. Och nu tänker jag särskilt på er som är distansmedlemmar. Att ni ska känna idag att nu är ni här på arkan. Och att den helige ande kommer att verka där hemma i era liv. Och vi behöver er. Och det är så roligt också när ni kommer till oss. Jag hoppas ni kan, en del av er kan komma imorgon också om det går på nyårsdagen. När vi ska dela profetorden. Men det här att ni kommer och är med. Och jag kommer ju ha ett öppet seminarium på Bibelskolan från den 9 januari och 4 dagar. Och det kommer bli ett seminarium som också tolkas till engelska. För våra engelska bibelskoleelever och vänner ut över världen. Och det kommer att handla om andens 9 nådegåvor. Det är ett bra ämne, va? Andens 9 nådegåvor. Och det kommer att vara från tisdag till fredag. Så jag hoppas att ni kan vara med då. Det kommer jag gå direkt på nätet och på YouTube. Ja, känns det bra idag? Ni har inte ätit för mycket under julen, hoppas jag. Det gjorde jag faktiskt på julafton. Jag ångrar mig sen efteråt. Men nu ska ni få höra någonting bra. Jag har suttit och tänkt på olika saker under julen. För att jag har ju haft också mina döttrar hos mig. För Magdalena har ju opererat sin höft. Och hon har fått mycket förbön från församlingen. Och det har gått väldigt, väldigt bra. Alltså det har varit över förväntan bra. Alltså hon kunde gå på en gång. Så nu ska jag säga vad jag är tacksam över. Jag är tacksam över att jag har skrivit många böcker faktiskt. Det är jag tacksam för. Jag har skrivit över 20 böcker. Och den första boken jag skrev, den heter Jesus helar och upprättar. Och då heter jag Linda Graf Bergling. Och den här boken skrev jag 1985, eller slutet av 84, skrev jag den här boken. Och den gavs ut på Livets Ord, det var min första bok. Och Birgitta Javari, hon var ju så jättegullig och målade framsidan efter min önskan då, den här duvan. För det skulle vara den helige andes duva. Och jag har den här tavlan hemma också på väggen. Och det som jag är så tacksam över under de här åren, det är att jag fått skriva mina böcker tillsammans med Jesus. Den enda bok jag fått studera så där som var lite jobbigt, det var Österländsk andlighet. Då fick jag ju läsa på universitet hinduismen och taoismen och buddhismen. Så det kan hända att det finns något fel där. Det vet jag inte. Men jag tycker väldigt mycket om den boken. Men det här att jag får skriva mina böcker tillsammans med Jesus. Och när jag läste inledning i den här boken så står det här är ingen teologisk avhandling, utan Herren sa, berätta nu Linda om det som jag har undervisat dig med genom bönen och vår andliga kärleksrelation. Så är jag så tacksam till Gud att jag har fått skriva alla böcker tillsammans med Jesus. Därför behöver jag inte kasta någon bok. Utan jag känner att alla böcker jag har skrivit tycker jag lika mycket om. Jag kanske ska ha skrivit längre kapitel på vissa delar. Men jag känner att det känns så skönt att man går tillbaka och tänker, men jag står ju för allting. Ja, jag skrev det tillsammans med Jesus. Och sen skrev jag nästa bok som också gav ut på Livets Ord som heter Frihet från religiösa andemakter. Och sen skrev jag en bok som heter Inre böner och sen bara växte det på med olika böcker. Och jag tänkte att du som är här idag ska få den här boken av mig som gåva idag. Så det finns en låda där borta så får du den här boken. Så ser du också, alltså många författare som, inte många men några som jag känner så här genom åren. De står inte för sina böcker längre. Jag tänkte, det skrev jag 87 och jag kastade den boken i soptunnan. Jag kan inte kasta någon bok i soptunnan för jag lägger på mina knän och skrivit ihop med Jesus. Det är klart att man har tänkt man skulle få lite mer visigt och så. Men jag känner det så härligt att känna att jag behöver inte skämmas för någonting eller ändra på någonting. Visst är det gott då? Så nu får du den här boken. Som jag skrev 1984-85. Så det finns en låda där så kan du ta den. Jesus helar och upprättar. Visst är den vacker? Sen skrev jag en bok som heter Ängeln Hanna. Och då bad jag också Birgitta Javari att göra bilden. Så om ni köper den boken så är det också hennes bild på den boken. Nu kommer jag ge ut den igen men då kommer det vara en annan bild. Men den tavlan är också hemma, Ängeln Hanna. Jättevacker. Men den tavlan är ganska stor. Så, då fick du det. Och sen fyller jag år nästa söndag. Då måste ni vara här och gratulera mig såklart. Men då ska ni få höra. Jag tänkte så här, får man önska sig någonting när man fyller år? Jag fyller bara 35 så att jag är bara ungdomen. Så tänkte vad önskar jag mig i födelsedagspresent? Vad skulle jag önska mig? Då hade jag liksom, jag låg och tänkte på tre önskningar. Jag har en enda önskan, det är att du ska be. Be för mig och be för arken. Det är väl den verkligt finaste födelsedagspresent jag kan få. Nu har Gud varit lite nådig så jag har fått lite sponsring. Jag har lyckats få fram 60 000 i sponsring. Till vi ska göra hit kanske mellan 15 och 20 messianska ledare i sommar. En hel vecka på Sjöhamra gård. Och redan nu måste vi börja beställa biljetterna. För nu är de ganska billiga. Och jag önskar vi skulle kunna få 20 ledare. De är jätteslitna, det ska ni veta. En del, de fick ju flytta allting från Sederot. Och hela stan är ju tom nu. Och de vänner som vi samarbetar med där har ju fått lämna församlingen allting. Och fått åka någon annanstans, ni vet. Och det är jobbigt att läsa de här sakerna. Men vi önskar att få ge dem den här veckan. Så det är bön att jag ska få sponsorer för att kunna bjuda in dem. Eller helst vill jag ha 20 stycken. Och sen nästa böneämne är att jag kommer att ha en stor konferens i Israel i början av mars. Och jag trodde de skulle ställa in den konferensen. För det är ju lite krig nu så här. Men det verkar som att de vill längtar ännu mer efter den konferensen. Och de skrev till mig att det kommer komma kvinnor från hela Israel. messianska kvinnor. Och det är så mycket nöd, och man förlorar flera sina barn i kriget, soldater, man förlorar sina hem, och det är en väldigt djup smärta. Men det finns en förväntan på att Herren ska komma med sin läkande kraft under den här konferensen, och jag är huvudtalare. Och det kommer att vara i början av mars. Och vi önskar ju från Arken också att kunna sponsra, för det är jättedyrt att hyra lokal, stor lokal. För det kanske kommer över 1000 kvinnor till den här konferensen. Så det är också en bön att kärleken till Israel, men också kärleken till de arabiska folken. Jag ber mycket för dem, för jag fick ju träffa flera hundra innan kriget av arabiska kvinnor som älskar både Jesus och Israel. Och en del av dem kom ju från Gaza, Palestina, de kom från Betlehem och de kom från Nazaret. Och det var så fantastiskt att få be för de här arabiska kvinnorna och lägga händerna. Man kände att Jesu händer bara dröpa myrra när han betjänade dem. Och jag vet ju inte om det kommer arabiska kvinnor till den här konferensen. För det är ju en konferens för messianska kvinnor. Men jag kommer också ha en, förhoppningsvis en konferens längre fram för arabiska kvinnor. Och så tredje böneämnet. Det är ju, jag kommer också åka till Indien i slutet av mars. Det blir ganska många grejer där. Och då kommer min bok Inre bönen att översättas. Den är på väg nu, nästan helt färdig, till tamil. Och jag kommer att ha en stor pastorskonferens. Så var med, för jag känner att det här ligger liksom på mig anden. Att det ska lösas ut, och det här handlar inte bara om pengar. Det handlar om smörjelse, Guds närvaro, flödet i den heliga ande. Så nu kommer jag åka 3-4 dagar blir det. Jag åker på tisdag till en öde plats. Jag hyr någonstans en öde plats i skogen. Så jag får dra resväskan i snön. Ingen bil, ingenting. Och sen ska jag vara på en öde plats. Och sen ska jag bara söka hans ansikte. Ska bara vänta på honom. Jag vet ju att han bor i mitt hjärta. Men jag ska vänta på honom. För jag tror att Herren håller på att förbereda någonting för 2024. För den här församlingen. Och för det här landet. För det som Gud ska göra över världen. Och jag säger så här. Församlingen Arken, vakna. Ni är med i ett mirakel. Vakna. Det står i Bibeln så här. Vakna, lyft blicken. Lyft blicken. Tänk om Herren, som det står i Höga visan, han sträcker in sin hand och man orkar inte öppna ens för mig. Ja, men jag har tagit av mig, jag orkar inte, jag är så seg och att jag vill ta det lugnt. Och så får man bara springa och leta honom. Jag vill inte springa och leta honom. Jag vill inte tänka, var är han nu någonstans? Är han i Kanada? Är han i Finland? Var är han någonstans? Utan jag känner så här, vi ska vakna i den heliga ande för någonting underbart som är på väg från Guds hjärta. Visst är det bra det här. Alltså det var så fint det du sa också, Eva, i morse. Tänk att vi har fått de här lokalerna som är vårt hem. Det är nästan 10 000 kvadratmeter i de här lokalerna. Och sen har vi Sjöhamra gård också. Och vi kommer att ha bön i 2 dagar på Sjöhamra gård i mitten av januari. Jag tror det är 17-18, något sånt där. Så går vi inför Herrens ansikte och stillar oss och söker honom. Och ibland så får man stilla sig flera dagar för att Herren ska kunna börja tala. För man har så mycket vågor på insidan. Så mycket störningar. Så man får gå in i det här inre rummet och försöka stänga så många fönster som det bara går. Och vänta där i det här himmelska dunklet på att fönstret i himlen ska öppna sig. Tack Jesus. Nu ska jag skvallra lite och säga att profetordet för 2024, men jag ska lägga ut det mer imorgon. Det här profetordet heter lär känna kärlekens väg. Lär känna kärlekens väg. Och det kommer vi att göra under det här året. Både som predikanter, bedjare, förebedjare. Så kommer vi att lära känna den här vägen. Och det står i 1 Korinthierbrevet, säger Paulus. Och nu ska jag visa er en väg som vida överträffar alla andra. Jag ska visa er en väg som vida överträffar alla andra. Så står det i första Korinthierbrevet 12. Och det kan du läsa om du vill i vers 31. Jag ska visa er en väg som vida överträffar alla andra vägar. Det finns många vägar som vi kan gå på. Men det här är en väg som överträffar alla andra vägar. För det här är en väg där vi får göra oss totalt beroende av Gud. Och det kallas för den första kärlekens väg. Vi gör oss totalt beroende av Gud. Och det är det som man längtar efter. Ibland kommer vi i botten av våra liv för att vi ska få göra oss beroende av Gud. Du vet, Petrus, han hade ju trott att han klarade av allt i egen kraft, eller hur? Och så kom han i botten. Bara i botten. Och det är inte farligt att vara i botten heller. För då kanske man börjar förstå att man måste göra sig beroende av Gud, eller hur? Och då säger Jesus här, nu Petrus, kommer du att sträcka ut dina armar? Och någon annan kommer att leda dig. Det finns olika nivåer att vara ledd av Gud, vet ni det? Det finns, jag gör lite vad jag vill och jag fixar mitt eget andliga liv. Och det är lite sådär när man är nyfrälst då. Man följer vad människor tycker och tänker. Och så. Det finns olika nivåer att vara ledd av Gud. Men jag tror att Herren vill föra oss på en högre nivå. På kärlekens väg. Där vi kan sträcka ut våra händer. Så som en blind. Du vet, kärlekens väg. Jag såg ju natt så här. Kärlekens väg är väldigt märklig. Därför att man ser inte. Det är som ett stup så här. Jättestup. Och så ser man inte vägen förrän man tar steget så här. Då uppenbarar den sig. Och då kan man gå på den här vägen. Därför det är en annan typ av väg där vi måste göra oss totalt beroende av Gud. Därför att vi måste vara på något sätt i det naturliga blinda för att kunna ledas av det övernaturliga och få våra inre ögon öppnade av Herren. Och jag låg och tänkte i natt på hur utmanande det är att gå på kärlekens väg. Och jag låg och tänkte, jag kunde inte riktigt sova när jag låg och tänkte på olika utmaningar på den här kärlekens väg. Ska inte predika, ska ta med det imorgon. Men tänk att Jesus sänder oss som lamm bland ulvar eller vargar. Jag kunde liksom se de här käftarna som var öppna från vargarna. Och så sänder han oss som lamm bland vargar. Har ni tänkt på det? Alltså, jag ska sända er som lamm bland vargar. Inte vill man väl gå dit bland vargarna om man inte tror på Guds fullkomliga beskydd. Eller hur? Det är en utmaning, eller hur? Tro på Guds fullkomliga beskydd. Man kan väl inte vända andra kinden till om man inte tror att Gud är där. Man kan väl inte ge livklädnaden om någon rycker av en mantel. Förstår ni? Det här är en helt annan väg där vi behöver vara totalt beroende av Gud. Och det är det som man längtar efter. För det är den första kärleken. Och därför tänkte jag ska predika idag lite grann ifrån domarboken kapitel 6. Och slå gärna upp den så ska vi titta på det här. Hur det kunde uttrycka sig i gamla testamentet. Bara för att man får en mera, ska säga, levande berättelse. För de här berättelserna känns ju väldigt levande som i gamla testamentet när de beskriver olika saker. Så gå till domarboken och då ska vi titta i kapitel 6. Kapitel 6 i domarboken. Och det här handlar ju om Gideon. Vi känner säkert till honom också. Han är väldigt speciell den här Gideon. Men det beskriver någonting. Den här berättelsen säger någonting om kärlekens väg. Om det totala beroendet av Gud. Totala beroendet av Gud. Totala beroendet. Vi är inte där än. Men man kan komma i olika lägen när det gäller helande också. När allt hoppar ute så säger någon, du har ett halmstrå kvar. Det är Guds helande kraft. Alltså Gud får aldrig vara ett halmstrå. Han ska vara allt från början. Men ibland upplever ju människor när döden knackar på och man har provat alla mediciner och alla behandlingar. Och sen står man där liksom på botten och vet att griper inte Gud in så kommer jag dö. Och då kanske man börjar tänka, Herren är ju min läkare. Jag har kommit till en plats där jag måste göra mig beroende av Gud, för det finns ingenting annat som jag kan hålla fast vid. Och att få komma till de där platserna kan vara både skrämmande, men jag ska säga det är det mest underbara att få uppleva att man får göra sig beroende av Gud och han är där. Och han är där. Och man får lära känna honom som beskyddet, som läkaren, som friden. Allt det här som uppenbarar hans namn och hans väsen. Och när vi kommer in i domarboken kapitel 6 så är det ju en fruktansvärd tid. För det står att fienden bara välde in över Israel. Och då kan man tänka att fienden kan välla in över ditt och mitt liv och över församlingen, över landet så här. Och det står att de tog allt. De tog allt, de fördärvade landets gröda ända till Gaza. De lämnade ingenting kvar att leva av i Israel, varken får, oxar eller åsnor. För när de drog upp med sin boskap och sina tält, talrika som gräshoppor. De var så oräkliga att när de kom in i landet så fördärvade de hela landet. De var som gräshoppor. Och Gud har gett ett löfte att han ska näpsa gräshopporna och gräsbitarna och gräsätarna. Men det hade hänt någonting i Israel. Där det kommit in synd i Israel och därför fanns det öppningar för mörkret att verka. Och därför är vi vaksamma också i våra egna liv och som ledare i församlingen och hemgruppsledare och alla ledare och anställda och allt. Att vi inte öppnar upp för mörkret. Att vi inte ger plats för mörkret. Att vi inte öppnar dörrar för mörkret. Vi stänger för mörkret. Och 2024 så ska vi göra det här som Oskar sa. Vi ska inte tänka på det onda, vi ska tänka på det goda. Guds tankar, Guds vilja, Guds kärlek. Och så att vi kommer inte att dras till mörker. Vi kommer inte att tycka om mörkets tankar. Utan vi kommer att älska det som Gud älskar. Men det här var en jobbig tid. Och det här måste lösas på ett övernaturligt sätt. Och jag vet ju idag att vi har väldigt många utmaningar i många länder över världen. Vi har utmaningar i Sverige också. Men lösningarna måste komma från heaven, från himlen, på ett övernaturligt sätt. Det är därför som ni ber för politiker och ni ber för ledare och ni ber för många. Därför att vi vill inte hitta de här naturliga lösningarna, för de håller inte, de håller inte, de håller inte. Vi måste få hjälpen från himlen, eller hur? Många gånger tänker vi naturliga lösningar. Vi strider i köttet och vi grejer och vi har oss, men vi ska gå på en annan väg. För kärlekens väg är övernaturlig. Visst predikar jag bra, i alla fall bra inledning. Kärlekens väg är övernaturlig. Och därför väljer titta Gud efter någon som inte klarar av det i egen kraft. Och då tänker du, då är jag kandidat. Visst är det bra det? Ja, det här klarar jag ju inte av. För fienden tog allt. Och vad jobbigt när fienden har tagit allt. Och så jag har mött människor i själavården som har förlorat allt. Förlorat sina företag. De har förlorat sina vänner, de har blivit attackerade, de har blivit övergivna. Jag minns särskilt en vän som jag hade i ett annat land som förlorade allt. Alltså han var så generös, så förlorade han allt. Men det hemska var att många drog sig undan från honom när han inte längre kunde välsigna på det här världsliga sättet. Men kärlekens väg är övernaturlig. Och därför tittade Gud för någon som inte skulle kunna klara av att komma med lösningar på ett naturligt sätt. Och det första som händer är att det finns en kille då, tror att han är ganska ung tror jag, som har gömt sin vinpress. Vad i all världen gör man en vinpress? Han måste ju ha fullt med vinfläckar på sig. Där sitter han gömd i vinpressen och försöker klappa ut lite vete för egen del. Du vet, när fienden kommer så börjar man tänka väldigt smalt, eller hur? Jag och min familj, jag och min familj, jag och min familj. Och här i arken får vi inte tänka så. Vi måste tänka att vår familj är större. Det är Indien, det är Filippinerna, det är Uganda, det är Israel, våra vänner. Vår familj finns över hela världen. Men när fienden börjar stjäla och förstöra och bryta ner, då börjar man begränsa. Tänka, vi har bara det här lilla, vi har bara det här lilla. Och han satt där i vinpressen och så klappar han ut lite, lite vete för att få fram några korn för att överleva. Gud vill inte att vi ska leva så. Det är inte hans tankar om oss. Det är inte hans vilja. Det är inte hans önskningar. Och då kommer profetorden. Och ibland överraskar oss profetorden. För det står så här att när han satt där och klappade ut vete, så står det i 6 och 12. Då kom en Herrens ängel och sa till honom: Herren är med dig, du tappre stridsman. Han var bara en liten fegis. Och när Gud börjar tala, så nu säger jag det här, då kallar han på de ting som inte syns, så som de fanns. Det kallade han på. Så nu var Gideon tvungen att byta faktiskt identitet. Därför att, ja, du, han säger så här, han skulle ha sagt så här istället: en herren är med dig, du svaga, deprimerade tjänare. För det var ju själva sanningen, eller hur? Men det finns en högre sanning som kommer ifrån himlen, och den måste du och jag lyssna till genom den heliga ande. Och vi ska ta tid att göra det. Ta tid, säg heliga ande, jag vill lyssna på vad himlen säger om mig. Du tappre stridsman. Och då börjar han genast att klaga och protestera mot de här fantastiska orden. Och det här är naturligt, förstår ni, för både dig och mig. Att när Gud säger de här häftiga sakerna, så börjar vi reagera i det naturliga. Visst är det så? Och börjar småprotestera. Det kommer väl aldrig att gå. Du vet ju, Zacharias, han protesterade. Men han gjorde det i otro och blev stum. Men Maria protesterade inte. Hon ställde: hur ska det gå till? En bra fråga. Och då svarar ju ängeln: den helige ande kommer att komma över dig, och det som är fött i dig kommer att vara övernaturligt. Det som är fött i dig kommer att vara övernaturligt. Det som är fött i församlingen Arken kommer att vara övernaturligt. För det måste komma från himlen. Så vi måste lyfta blicken. Och så står det, han börjar klaga: men o min herre, om Herren är med oss, varför har allt detta drabbat oss? Och var är alla hans under som våra fäder har berättat om? Nu är Herren övergett oss och gett oss i midjaniternas hand. Alltså, ängeln lyssnar inte ens på det. Alltså, det är så bra ibland när vi sitter och klagar, Gud lyssnar inte. Visst är det bra. Vi kan sitta och gnälla, det klarar jag inte av, det går aldrig. Det. Men Gud, varför har du övergivit mig? Det har han ju aldrig gjort ändå. Han lyssnar inte, han säger så här. Då vände Herre sig till Gideon och sa: gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld, så jag har sänt dig. Gå du och fräls oss från fienden, för jag har sänt dig. Visst är det övertygande att veta idag att Gud har sänt dig. Gud har sänt dig. Och då måste ju du och jag veta var står någonstans. Vi är sända av Gud. Vi är sända av Gud i världen för att kunna evangelium. Vi är sända av Gud att beskydda och bevara församlingen. För annars har människor ingen plats att ta vägen. Vakna, Guds folk. Vi kan inte bara tänka, ja men det är inte så noga vad jag gör. Utan det är jättenoga vad du och jag gör. För att när människor ska komma in i Guds familj, så måste det finnas en familj att komma till. Eller hur? Det är ju självklart. Men han säger så här, han säger: gå i din kraft och fräls Israel med midjaniternas våld, så jag har sänt dig. Och då börjar han klaga igen. Och det här, o min herre, eller ack min herre. Det jobbiga ord var, o min ack min herre. Så han säger, hur ska jag kunna rädda Israel? Min ätt är det mest obetydliga i Manasse och jag är den yngste i min fars hus. Alltså, nu börjar han protestera. Det här kommer aldrig att gå. För jag har inte resurserna, jag har inte utbildning, jag har inte verktyg. Och då säger, vad bra, säger Gud, att du inte har det. För det här ska ske på övernaturligt sätt. Alltså, det här är kärlekens väg. Det här är världens utmaning. Det här måste ske genom den heliga ande. Och när jag läste vidare här i domarbok så tänkte jag, Gud är faktiskt rolig. Det finns humor i Guds hjärta. Alltså det kom ju tusentals män som gensvarade till att hjälpa Gideon. Jag vet inte, det var tusen och åter tusen som kom för att hjälpa honom från alla håll. Men till sist var det bara 300 kvar. Därför Gud säger så här, ingen ska kunna säga att Gideon har lyckats med det här för att han var duktig och fick ihop många krigare. Utan det här måste ske på ett övernaturligt sätt. Och ibland skalar Gud av oss saker för att vi ska kunna gå in i det övernaturliga. Ibland känner vi nu under krisekonomin och utmaningar i ekonomin. Då har vi arken nästan varenda månad. Och vi pratade om det här, jag var ju på kanal 10 också och hjälpte dem med insamling. Kan vi inte komma till en plats där vi slipper stå i tro på ekonomi? Vi kommer aldrig att komma till en plats där allting bara ligger som en liten tårta och väntar. Vi måste alltid göra oss beroende av Gud och gå in i den här kampen, sätta tro till det övernaturliga. Öppna himlens fönster och ni vet alla de här bibeltexterna vi får proklamera och bana väg för. Så vi kommer aldrig till en plats där allting är färdigt. Nu behöver inte vara helande längre och alltid friska. Jag kände faktiskt när jag kom från kanal 10 att jag blev lite attackerad i halsen av något. Jag kände på en gång att det här måste jag stå emot. Varför det? Jo, därför jag har rätt att leva i hälsa. Men det är inte så att det ligger bara att vänta på mig. Jag måste inta det här tillsammans med Jesus och proklamera min rätt till hälsa. Det är köpt med Jesu blod och det tog väl en halv dag sen var det borta. Tack Jesus. För jag har inte tid att bli sjuk. Jag ska ju vara på fest ikväll. Tack Jesus. För det var ju så lustigt. Jag var ju på ett ställe där de hade corona. Alltså de hade corona så ögonen var röda. Men de tänkte ju så här att, men det är bra att komma på Lindas helande möte. Nu när vi har corona. Då måste jag ju sätta mitt. Måste behöver jag tro, eller hur? Då måste jag ju tro. Att när jag lägger händerna på människor så får jag inte sjukdomarna utan Guds kraft flödar igenom mig. Men jag satt och tänkte på det för jag tror att vi kom väldigt nära varandra. Den här personen som var jättesjuk så kanske bara så här nära mitt ansikte. Så jag kände att jag nästan fick en spott på mig. Så jag tänkte, blir jag inte smittad nu av corona? Då kommer jag aldrig att bli smittad. Men det här är flera veckor sedan, tack Jesus. Men i alla fall... Nu börjar jag säga, min nätt är den obetydliga, säger man, Nasse, vad bra, säger Gud. Och så säger han, och gör den yngste i min fars hus, ja, vad bra, säger han, att du är den yngste, för då kan du inte lita eller luta dig mot någon naturlig visdom, utan nu måste du lita dig helt på mig. Och nu börjar den här fantastiska vandringen tillsammans med Herren. Och det finns några områden här, jag ska bara ta några områden hur han tar bort fler och fler. För det första så säger han säger så här i 7:2. Folket som följer det för många för att jag ska vilja ge midjaniterna i deras hand. Israel kunde berömma sig och säga, det är min egen hand som har frälst mig. Meddela nu folket, den som är rädd och förskräck kan vända om och åka hem. Den som är rädd och förskräckt kan åka hem. Vet ni hur många som stack? 22 000. 22 000 stack. Så hade de bara 10 000 kvar. 22 000 var förskräckta och rädda. Det kan man ju förstå. För de skulle möta ett jättefolk. Som var mycket, mycket, mycket större än det här. Så de stack hem. Jag tror inte de har svansen mellan benen. Utan Gud sa, ni får gå hem ni som är rädda. Så 22 000 stack. Men då säger Gud, ni är fortfarande för många. Ni är fortfarande för många. Nu ska vi ha en test. Nu ska ni få gå till det här vattnet och dricka. Och nu vill jag se hur ni dricker. Det är väldigt viktigt för dig och mig att se hur vi dricker. En del vill bara möta sina egna behov. Och då böjer de sina knän och så stöter de huvudet i vattnet och dricker så att de ser ingenting. Därför är det bara mina behov, mina behov, mina behov. Men om man dricker på rätt sätt, då tar man vattnet i handen. Man har fortfarande kontroll. Man kan möta sitt behov, men man måste vaka och titta. Kommer fienden? Hur ser det ut i omständigheterna? Ni vet. Och då det som händer här, att det blir nästan inga kvar. Det blir nästan inga kvar. Det enda som är kvar är 300. För alla dricker på ett felaktigt sätt. Jag har tänkt mycket på det där. När man tittar på människor som ska gå in i ledarskap, så måste de göra som de här 300. De måste dricka och fortfarande möta sina egna behov, men fortfarande ha kollen. Vilka behov finns här? Vilka människor är här? Vilka behöver hjälpen? Det är någonting annat som måste etableras än bara de egna behoven. Så nu finns det bara 300 kvar. Hur i världen ska de lösa det här? Och nu kommer det här roliga, alltså Gud, han är så rolig som jag bara satt och skrattade igår när jag tänkte på det här. Alltså de tänker, hur ska det här gå? Det får vi ju tänka. Och då säger Gideon, vi går ner och lyssnar i fiendens läger. Och så hör vi vad de säger. Så kan vi få lite sån här information. Vad fienden har för planer och så här. Och det gör man ju också i krig. Man måste lyssna på vad fienden har för planer. Så de smög ner i läger för att lyssna. Och då kommer en av fienden och säger, jag har haft en dröm. Jag har haft en dröm. Och då tänker man, har det varit en dröm att en atombomb har kommit? Eller att Gideon kommer med 100 000 soldater? När de hade en märklig dröm. Märklig dröm, en övernaturlig dröm. Och den här fienden säger, jag har sett hur en kornbrödskaka. Det är väl ingen kraft i en kornbrödskaka. En kornbrödskaka har kommit och rullat in i vårt läger. Och slitit sönder ett tält så det har fallit omkull. En kornbrödskaka. Om man inte vet vem den kornbrödskakan är, det är Gud själv. För det, kommer ni ihåg att när Jesus bryter brödet känner de igen honom. Han är livets bröd, övernaturlig smörjelse. Gud griper in. Och så säger fienden så här. Men nu förstår vi, säger de, att det här måste betyda att Gud har gett oss i Gideons hand. Det kan inte betyda någonting annat än att Gud har gett oss i Gideons hand en kornbrödskaka. Alltså ibland så tänker vi fel i det här. Vi tänker mänsklig kraft, vi tänker mänskliga övertalningsförsök. Jag vet inte vad vi tänker. Men så måste Gud komma på ett övernaturligt sätt och då måste vi känna igen Gud. Tänk att fienden kände igen att det här var Gud. Fienden kände igen. Och därför ska ni veta i anden idag här att fienden darrar och bävar. Och säger, bara de inte kommer på det här, säger fienden. Bara de inte kommer på det här. Och så försöker fienden få oss att inte förstå att Satan är besegrad. Han darrar och bävar. Han ligger under Jesu fötter. Allt som han är och allt som han har Jesus besegrat. Så han behöver inte komma som en atombomb. Han kommer som en kornbrödskaka med det eviga livet, med härlighet och med skönhet bryter han in i den här förfulade, smutsiga världen. Det här är vackert, eller hur? Det här är vackert. Ni får gärna ge Jesus en applåd, för det här är vackert. Tack Jesus. Det här står i 7:13. När Gideon kom höll de just på att berätta om en dröm som de hade haft. Jag har haft en dröm. En kornbrödskaka kom rullande in i midjaniternas läger. Den kom fram till tältet och slog ner det. Så det vändes upp och ner och tältet blev liggande. Då svarade den andra, det kan inte betyda någonting annat än israeliten Gideon Joshas sons svärd. Gud har gett midjaniterna och hela lägret i hans hand. När Gideon får höra det här och har bara 300 soldater. Och det står att midjaniterna var som gräshoppor. Alltså det var mängder med krigare. Nu måste de få ledning. ifrån Gud själv hur de ska gå till väga. Och jag tror att vi kommer att möta många fiender på olika sätt utöver världen. Men vi behöver en helige andes lösning för att kunna handskas med saker på ett rätt sätt. För jag läste i morse, eller så läste jag i min ande, så läste jag så här. En Herrens tjänare får inte vara stridslysten. Får vi inte vara stridslyssna? Nej, det får vi inte. Men vi får strida. Men vi måste ha rätt vapen. De vapen vi har fått ifrån Gud är mäktiga. Inte utan Gud, men med Gud. Har ni läst det? De är mäktiga med Gud. Och de kan bryta ner höga bålverk och tankebyggnader. Och det måste lägga sig under Jesu Kristi lydnad. Så vi har makt inför Gud. Vi har makt inför Gud. Med andens svärd har vi makt inför Gud. Och djävulen, han säger så här. Han säger, hoppas de inte ser det här. De får inte se det. De måste vara fyllda med fruktan och rädsla. Och de måste vara rädda för fienden. De måste böja sig under fienden. De måste lyssna på vad fienden säger och darra och bäva. Kommer ni ihåg vad Elia gjorde för fel? Förut lyssnade han inte på fienden. Han lyssnade inte på fienden. Han utmanade fienden, eller hur? Han utmanade fienden på ett sånt radikalt sätt så han häller vatten på altaret. Så att det går inte att tända på ett naturligt sätt. Det måste komma från himlen. Och då faller elden och slukar offret och Baalsprofeterna springer åt höger och vänster. Men sen råkar han lyssna på djävulen. Och djävulen säger genom Isabel, ni vet den där spåkvinnan, den okulta kvinnan, du kommer att dö. Och han blir så rädd så han springer och gömmer sig under en ginsbuske. Håller på att förlora hela sin kallelse. Men Gideon lyssnar inte på vad djävulen säger. Han har hört att en kornbrödskaka har rullat in i fiendens läger. Och de har själva tolkat drömmen. De kunde ju ha tolkat drömmen på ett annat sätt, eller hur? Men djävulen tolkar drömmarna rätt, vet ni det? Men han vill inte att vi ska veta det. Han vet om att han är besegrad under Jesu fötter. Att Jesus har bundit alla sjukdomar och spikat fast dem på korset. Han vet allt det där. Att han är avklädd och blir gjort till skam inför hela andevärlden. Han vet allt det där, men han vill inte att du ska veta det. Han vill bara skratta och säga, nu rullar det in en kornbrödskaka. Det är väl ingenting som kan rädda dig. Men Gideon, han ber till Herren, ge mig vägledning, ge mig vägledning. För det här klarar inte vi med 300 man. Så han delar upp dem i tre grupper. Det är som hemgrupper. 100, 100 och 100. Och så säger han till dem, nu ska ni få stridstekniken. Den är så löjlig som man tänker, gode Gud, sluta nu. De står inte ens med svärden. De har inte tänkt att gå in i fiendelägret. De tänker låta fienden förgöra sig själva. Så hade Gud tänkt. Fienden ska få förgöra sig själv. Så han säger till Gideon, nu går ni runt det här stora lägret och sen ska ni ha stora krukor som ni ska hålla. Och i de här krukorna ska ni ha facklor. Så jag tycker det här är så övernaturligt, underbart det här som händer. Och så säger Gideon så här i 19:e versen, eller han läser tidigare så här. Reser, herren har gett midjaniternas läger i er hand. Och han delade sina 300 män i tre grupper och gav dem alla horn i händerna och tomma krukor med facklor inne i krukorna. Och så säger han i 17:e versen 7 och 17. Se på mig och gör som jag. Så snart jag nått utkanten av läger ska ni göra som jag. När jag och alla som är med mig blåser i hornen ska ni också blåsa i hornen runt omkring hela lägret och ropa för Herren och för Gideon. Alltså det här handlar om andens enhet. De kunde inte blåsa när de bara ville det här. Och det här är något som jag tror Gud kommer att göra under 2024. Och det här är inte kontroll. Det här är enhet. Alltså det finns en underbar enhet i den heliga ande. Så vi kan samverka i den heliga ande. Både för att stå emot fienden och inta landet. och genomföra det som Gud har kallat oss till. Och nu så står det med, går de runt hela här då. Och så, ni kan ju läsa det här sen hur det går då. Det står, blåste i hornen och så krossade de krukorna som de hade i händerna. Och så skrek de då. Och sen stod de, i story 21 verset, de stod stilla var och en på sin plats runt lägret. Så stod stilla. Och jag hörde här och säga, Herren ska strida för eder. Herren ska strida för eder. Och ni ska vara stilla därvid. Det finns en tid för dig och mig när vi attackeras av mörkrets makter att bli stilla. För att höra både som individer och Guds församling övernaturliga lösningar. För det finns det, vet ni det? Det finns övernaturliga lösningar. För Gud säger att jag ska bereda en utväg. Jag ska bereda en utväg. Så det kommer inga prövningar och attacker mot dig och mig som inte Gud redan har berett utvägen. Men vi stillar oss inte på det sätt som vi behöver göra för att kunna se den här utvägen. Och det här är ju verkligen märkligt. Jag tycker att hade man varit med Gideon här så hade man sagt, Gideon, det här kommer aldrig att gå. Fienden kommer genomskåda oss. Att vi står här runt lägret med massa, ska säga, krukor. Men de visste, Gud hade sagt det. Och det här ger oss en trygghet i de steg vi ska ta tillsammans med det. För Gud har sagt det. Och det är väldigt härligt när det inte bara blir 2-3 ledare. Utan att vi tillsammans hör från Gud. Så vi kan synkronisera och få andens ledning. Jag tycker det här är en fantastisk berättelse. För det här visar på det totalt övernaturliga. Det som kommer ifrån himlen på ett sådant sätt att de får, Gud får all ära. För det finns väl ingen ära hos de här 300, eller hur? De är till och med delat upp sig. Men när det här ljudet kommer och basunerna blåser och de ropar för Gideon och för Herren, så blir det som förvirring i lägret. Så det står att då började alla i lägret, vers 21, irra omkring och skrikande ta till flykten. Där de 300 hornen göd vände Herren den ene svärd mot den andra i hela lägret. Och de som var kvar i lägret flydde ända till Bethsida och serera till ända till utkanten. Och så kan ni läsa vidare. Alltså det blev verkligen... De blev så superskrämda. Känner ni igen den här berättelsen med Elisa? Med de här spetälska. Kommer ni ihåg det? Alltså de här spetälska hade inte en chans mot fienden. Kunde ju knappt gå. De stapplade in mot fiendens läger. Men när de stapplade i sin svaghet så satte Gud på en mest gigantiska högtalaranläggning. Så fienden hörde en mastodontarmé och flydde åt alla håll. Gud utväljer det som ingenting är. Och han för oss ibland till platser där vi känner, nu håller vi på att gå under. Vi har inte pengar så det räcker till det ena och det andra. Och vi har inte resurser, och vi har inte det här och vi har inte det här. Och då brukar Herren säga, ja men om du inte kommer till den här platsen behöver du inga mirakler. Varför ska du be om mirakler om du inte behöver ett mirakel? Ett mirakel kommer ju till därför att du har slut på alla naturliga lösningar och blivit beroende av en övernaturlig lösning. Och kanske du är idag som har den situationen. Att du behöver en övernaturlig lösning. Du bara vet att jag måste få det. Det kan vara på hälsans plan, ekonomin, relationer som har gått sönder. Du behöver en lösning. Då behöver du stilla dig så Gud får möjligheter att tala in i ditt hjärta. Visst är det så? För han vill ha äran. För det här löser vi själva och vi klarade av det här själva och vi hittade lösningen, det naturliga. Då får ju vi äran. Jag önskar ju ibland, vad som Peter Ljungre predikade en gång och sa så här. Jag önskar inte att gå från mirakel till mirakel och jag kände att jag vill inte det heller i arken. Att vi hela tiden måste gå från mirakel till mirakel till mirakel till mirakel varenda sekund. Utan jag skulle önska att vi kunde leva i välsignelse. Men ändå att vi skulle få dela mirakler. Eller hur? Vi får dela mirakler. Men vi ska leva i välsignelsen. Men vi behöver mirakel. Och ibland för Gud oss till platser där vi får uppleva det här. Gud, om inte det sker ett mirakel nu så går jag under. Äntligen säger Gud, förstår du att jag vill gripa in i ditt liv och uppenbara mig som den jag är. Brödkakan som rullar in i lägret med alla lösningar. Brödet har kommit ifrån himlen för att ge den här världen liv. Och vi ska träna oss och gå på den här kärlekens övernaturliga väg. Den är skrämmande faktiskt. Jag tänkte när jag läste om den så predikar vi nästan aldrig de här utmanande grejerna. Om din fiende är hungrig, ge honom att äta. Vem vill göra det? Eller välsigna den som förbannar dig. Det är nästan ingen som predikar sånt längre. Eller be för dem som förorättar dig. Eller samla glödande kol för deras huvuden. Lämna hämnden och terren. Om du ska gå på en sån väg så måste du tro på Gud, eller hur? Att han kommer att finnas där i den här utmaningen. Och du får gå på en väg som är övermåttan underbar och väldigt speciell. Där du har gjort ett totalt beroende av Gud. Så bli inte rädd om du kommer till platsen så du tänker, nu är allt hopp ute. Då får du säga som Abraham, även om allt hopp är ute i det naturliga så hoppas jag och tror. Därför jag vet om att han som har gett löfterna är trofast. Så vi ska gå in i lovsång nu inför det här nya året. Som bara önskar att du ska känna så här tillsammans med Herren. Det är inte hopplöst. Jag vill ju inte att vi ska komma till en plats där allting bara mörker. Bara för att få den här erfarenheten att Gud gör mirakler. Jag tror inte vi ska behöva ha det så varenda dag. Men när vi kommer till de här platserna i livet. Där vi känner Gud, du måste gripa in. Tänk inte då som ett misslyckande. Tänk det som en möjlighet att få lära känna miraklernas Gud. Visst är det härligt då? Har du ett behov? Är det något som du tänker på idag?
Ja, jag behöver genombrott i mitt företag.
Du vill ha genombrott i ditt företag? Vad är det för företag du har? Vilken bransch?
Jobbar med skog.
Med skog. Underbart. Du ska få framgång i ditt företag. Och när framgången kommer så kommer Herren att tala till dig. Att du kommer att bli man som sår. Du kommer att så ännu mer än du har gjort tidigare. För nu ska vi be. Vi ska bara be. Alltså bara